I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är P4 Extra med Lasse Bengtsson.
Kraftfulla fördömanden av terrorgruppen ISIS avrättning av ännu en amerikansk journalist. Vi talar med den svenske kidnappade journalisten i Syrien, Magnus Falkehed, om skräcken att bli avrättad. Dagens gäst är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Vad vill han göra åt ISIS terror och sönderfallet i Syrien och Irak? Makt, pengar och hemligheter. De tjänar flera hundra miljoner på 3 år. Möt författarna till den första berättelsen om de svenska riskkapitalisterna. Och i takt med att allt fler unga mår sämre, nu ska det bli lättare att nå jourhavande präst. Dessutom mattips, spännande inläggningar. Igår kväll släppte terrorgruppen ISIS ännu en skräckvideo som visar hur den amerikanske journalisten Steven Sotloff, som kidnappades i syriska Aleppo förra året, får halsen avskuren. Med från Paris finns den svenske journalisten Magnus Falkehed som tillsammans med sin kollega Niklas Hammarström kidnappades i Syrien i november förra året och satt fången i 46 dagar innan de släpptes fria. Magnus, vad väcker avrättningarna och filmerna för känslor hos dig?
Vad ska jag säga? Naturligtvis avsky, äckel och raseri, men skulle säga framförallt bara en väldigt, väldigt djup sorg. Den första mordet här på Steven Sotloff, så hörde jag det när jag vaknade på morgonen och trodde först att det var att det var en annan kidnappad journalist vars föräldrar jag hade varit i kontakt med och sånt där. Men så jag tänker mest på familjerna som alla in till sista sekunden måste ha hoppats och verkligen hållit sig krampaktigt kvar vid hoppet.
En hel värld fördömer nu de avskyvärda propagandafilmerna som sprids på internet. Och bland de mördade journalisternas vänner råder förtvivlan. Alexandra Sandels, reporter här på P4 Extra, du läste till journalist i USA. Flera av dina vänner från skoltiden känner ju Steven Sotloff. Och både du och Sotloff utbildade er till journalister och har båda också jobbat i Mellanöstern. Vem var han?
Han var en 31-årig journalist från Florida. Och efter att han studerat journalistik också i Florida så reste han till Mellanöstern och därifrån då han har rapporterat de senaste åren från bland annat Egypten, Libyen och sen då till sist Syrien.
Hur kidnappades han?
Han ska ha kidnappats tidigt i augusti förra året, just strax efter att han reste in i norra Syrien från Turkiet. Och enligt medierapporter så ska han ha suttit i fängelse i den ISIS-styrda syriska staden Raqqa, där andra journalister också hållits.
Vad gjorde han i Syrien när han kidnappades?
Jag förmodar att han var där och rapporterade. Han var ju precis som James Foley, också frilansjournalist. Han hade skrivit mycket om den syriska regimens bombardemang av civila och den svåra situationen i syriska flyktingläger.
Som jag sa tidigare, ni har ju flera gemensamma vänner. Alexandra, hur har de reagerat på mordet?
De är givetvis förstörda och otroligt ledsna. En kompis till mig som också heter Steven, som jag pluggade med i USA och som känner Steven, han skriver hur arg och ledsen han är och berättar hur han och Steven Sotloff hade talat om att göra en film tillsammans om Mellanöstern. Och det har ju också kommit reaktioner från internatskolan på den amerikanska östkusten där Steven Sotloff gick som yngre, och skolan beskriver honom som en aktiv och engagerad elev som jobbade på den lokala skoltidningen och som spelade i skolans rugbylag och fotbollslag.
Med oss också Inger Arenander, radions Washington-korrespondent. Inger, hur har de officiella reaktionerna sett ut i USA?
Ja, den senaste kom ju från president Obama själv, som är i Tallinn i Estland. Och han underströk det vad amerikanerna har sagt här. De tror att det är Steven Sotloff på den här videon. Och Obama har fördömt dådet naturligtvis. Han har sagt att det bara ökar beslutsamheten att USA och resten av världen ska svara. Man ska tillintetgöra ISIS, begränsa dem, det ska vara obevekligt och så vidare. Så det är starka reaktioner.
I videon talar ju en maskerad man direkt till president Obama och säger att avrättningen är ett straff för hans arroganta utrikespolitik mot ISIS. Det här har ju tendenser att vara någon slags personlig vendetta mot Obama.
Jag tror inte att det är en personlig vendetta mot Obama, utan det är en reaktion på att Obama har beslutat att USA ska engagera sig genom flygbombningar av ISIS i Irak. Det har ju skett sedan i början av augusti och av uttalat skäl för att skydda amerikanska intressen av humanitära skäl och så vidare. Men det finns i USA en stark press på Obama att USA ska gå in också och bomba i Syrien mot ISIS. Och här betraktas den här videon som jag alltså inte visar en avrättning, utan det är en film som visar Steven Sotloff när han levde och när han var död. Vad som hände däremellan visas inte på filmen. Men det har ju här lett till en analys av vad ISIS vill. En provokation mot USA, de vill trappa upp det här. Och det finns också reaktioner här om att vara försiktig. Det är en komplicerad situation och USA kan inte agera ensamt. Man måste samarbeta med Iraks regering, med andra i regionen och så vidare. Så att en personlig vendetta mot Obama, tror jag inte det, men det är ju riktat till honom som ledare för USA naturligtvis.
Men Inger, då, vad blir då det sannolika? Det finns olika linjer här uppenbarligen. En försiktigare linje och sen den här starka retoriken som du berättade om. Vad tror du vi kommer att få se i närtid?
Ja, alla analyser här går ut på ett tryck mot att USA ska agera. Obama är på väg till ett NATO-möte där de kommer diskutera det här naturligtvis också. Det finns krav i kongressen på bombningar i Syrien. Det finns krav i kongressen på att man ska beväpna kurder i norra Irak som ju strider mot ISIS. Men Obama själv har ju varit väldigt försiktig, fått kritik för det. Och han har också pekat på hur komplicerad situationen, det har militären också gjort här, att det är en komplicerad situation. Man kan inte bara gå in och bomba. Man måste göra det på ett sätt som inte förvärrar situationen. Så att den försiktiga linjen är än så länge dominerande här. Och Obama sa ju för några dagar sedan före helgen att än så länge så har USA ingen strategi hur man ska göra mot ISIS i Syrien, och det har han fått äta upp, sin försiktighet kan man säga. Han har fått massiv kritik här, framförallt från republikansk håll för det där uttalandet, men också från demokrater.
Tack Inger Arenander. Vi ska strax tala mer om skräcken som ISIS nu sprider bland utländska journalister med Magnus Falkehed som tillsammans med Niklas Hammarström kidnappades i Syrien förra året. ISIS videoavrättning av den amerikanske frilansjournalisten Steven Sotloff är alltså den andra på kort tid. Magnus Falkehed, du och din kollega Niklas Hammarström blev ju liksom Sotloff kidnappade i Syrien. Hur rädd var du att bli mördad av era kidnappare?
Hotet fanns ju där hela tiden, 60 sekunder i minuten och 24 timmar om dygnet i olika former. Och det var ett påtagligt hot och reellt, helt enkelt i olika grader och nivåer.
Hur då till exempel?
Det fanns alla möjliga hot, var precis runt omkring oss, man var i krigszon, det var väldigt, väldigt rörigt. Men ändå, vad skulle jag säga, det värsta var ändå faktiskt ovissheten, osäkerheten, för den värsta tortyren för dem där hemma, vad de visste eller inte. Det är att man inte vet vad de vet och så.
När du och Niklas satt där, visste ni vilka era kidnappare var överhuvudtaget?
Nej, det visste vi inte. Vi kunde komma fram till vilka de inte var, att det var inte regeringsstyrkor, och vi kunde komma fram till att det inte var ISIS heller som höll oss och så, men något mer precis kunde vi inte komma fram till.
För det här med ISIS har ju gått oerhört snabbt. Hur aktiva var de egentligen när ni kidnappades förra året?
Av den information jag fått sedan dess och även sedan jag kom hem efter att ha pratat med en del människor som har insyn i de här sakerna, så verkar det som ISIS var väl och väl fortfarande är väldigt aktiva och i princip försökte dammsuga Syrien på allt de kunde hitta av västerländska möjliga gisslan helt enkelt. Och det mest oroande under långa och många månader under den här tiden var att de, enligt vad jag har hört i alla fall, inte ville förhandla. De la på helt enkelt. Och verkade, och det var, fanns en väldig oro i olika miljöer för att de helt enkelt satt och började, ja, om man får uttrycka så, bunkra gisslan helt enkelt och försöka få samla ihop så många som möjligt till, det kunde man bara spekulera i sen vad de skulle göra, och vi behöver se idag lite nu vad som händer.
Ja, och varför samlar de på sig det här? Och de kidnappade i sån omfattning alltså?
Ja, tyvärr tror jag vi ser lite av det idag nu, hur de använt det och vad som har hänt. Det var väl någon sorts långsiktig strategi. Jag menar, det är uppenbar, eller jag tror man kan nog inte utesluta att de har haft en ganska långsiktig strategi med kidnappningarna. Mm.
Sotloff och Foley har ju enligt uppgifter suttit tillsammans. La ni märke till fler kidnappningsoffer under er tid i fångenskap?
Nej, absolut inte. Några andra, speciellt inte från ISIS, nej.
Vilken är din egen kommentar och reflektion? Varför sprider ISIS de här filmerna nu?
Nej, uppenbart propagandasyfte och terror, att sätta skräck i folk. Men också någon form av rekrytering också. Det här taggar vissa med människor, om man så kallar dem så. Jag hade senast en veckan en diskussion med en person som på sitt arbetsrum har bilder från den franska terroristen Mohamed Mera som 2012 sköt barn och massa oskyldiga människor i Frankrike. Den personen tyckte att man borde lägga ut egentligen de här fruktansvärda bilderna när man ser hur den här fega terroristen håller ett flickbarn i håret och skjuter henne i skallen på nära avstånd och så, för att visa vilka fega bästa de här är, att de inte är några jihadhjältar. Jag tror inte det, jag håller inte med om det, för det är just den här typen av video, det såg man även med Mohamed Mera här i Frankrike. Han hade suttit timmar och timmar och timmar och tittat på just sådana här våldsvideo och blivit på något sätt avtrubbad helt enkelt. Mm.
Du tycker man ska vara restriktiv alltså inom medierna?
Jag tycker man ska vara väldigt mycket restriktiv, och i all den här maktlösheten man även som medborgare har, så finns det i alla fall en sak man kan göra, och som motståndsgärning mot de här, om vi nu ska kalla dem människorna, det är att inte titta på de här videorna.
Alexandra Sandels, du har ju arbetat mycket i Mellanöstern, precis som Magnus, och i Syrien också. Vågar du återvända till Syrien som läget är idag?
Jag skulle inte åka in smuggelvägen som situationen ser ut idag, efter alla mord på journalister och reportrar som kidnappas. Tyvärr har det ju det enda alternativet nästan blivit att åka in på regimvisum till Damaskus. Jag tror att det är väldigt få som åker in som smuggelvägen, utan då väljer man i så fall att åka istället.
Du då, Magnus?
Ja, regimen tror att kommer ge mig något visum i det här läget. Och det finns många ställen jag skulle kunna tänka mig åka till, men Syrien är ett avslutat kapitel för mig.
Det är alltså risk att det blir tystnad i spåren av ISIS-terror.
Jag hoppas att andra hittar andra sätt att bevaka det här på. Det måste vi hoppas, det måste vi göra. Det är det vi finns till för, och på något vis måste man hoppa. Men naturligtvis, det är priset som Syriens befolkning betalar för den här typen av terror.
Tack så mycket, Magnus Falkehed och Alexandra Sandels, journalister som båda arbetat i Syrien. Coldplay, A Sky Full of Stars. Dagens gäst växte upp i Sölvesborg och bor där än idag. Han gillar Björn Afzelius och fotbollslaget Mjällby. Han har en partikollega till lika svärmor som vill förbjuda vaginamålningar på väggar på skolor. I höst ska han gå på pappaledighet och ta hand om snart ett år gamla sonen Nisse, trots att han vill avskaffa pappamånaderna i föräldraförsäkringen. Välkommen hit, dagens gäst Jimmy Åkesson.
Tack så mycket.
Hur lång pappaledighet ska du ta?
Ja, det har vi inte diskuterat än, utan nu är ju min sambo föräldraledig åtminstone till, ja faktiskt även i höst till december. Sen får vi se sen vad som händer.
Men du tänker ändå ta en pappaledighet redan i höst, eller?
Vi får se lite vad som passar. Nu ska vi klara av valet här. Och hela det här året har ju handlat om val. Det har varit flera val dessutom. Så att det har varit ganska mycket att göra. Så att jag ser fram emot att kunna ägna mig åt familjen också. Men när det passar, det beror lite på hur det går i valet såklart.
Ja, vad är det som avgör? Om det går riktigt bra, påverkar det?
Ja, men det kan ju, vi vet ju inte än hur det blir med regeringsfrågan och hur lätt det blir att bilda regering och vad som händer när riksdagen väl har öppnat och sådär. Så att vi får väl nästan avvakta och se lite grann innan vi kan bestämma så mycket om framtiden.
Finns det någon given ersättare?
Det har vi inte heller diskuterat, utan det riksdagsarbetet rullar ju på även utan mig.
Dagens gäst, Jimmy Åkesson.
P4 Extra med Lasse Bengtsson.
Dagens gäst gick med i sitt parti 1995 efter att ha varit med i Moderata ungdomsförbundet. Han kom in i kommunfullmäktige redan som 19-åring, blev ordförande för ungdomsförbundet som 21-åring och blev sen partiledare vid 26 års ålder. Han fick in partiet i riksdagen för första gången i historien 2010. Välkommen hit igen, dagens gäst Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.
Tack så mycket.
Annie Lööf och Gustav Fridolin brukar ju ibland anklagas för att vara politiska broilers. Skulle man kalla dig för det också?
Det finns säkert de som gör det. Men sen ska man ju veta någonstans också att vårt parti har ju, det är ju ganska nytt i de här sammanhangen. Jag har ju förvisso jobbat i partiet väldigt länge, men inte i första hand med politik utan mer med massa andra saker. En hel del kontorsjobb, att bygga organisation och sånt. Så det är egentligen först sen vi kom in i riksdagen som man har pysslat med politik.
Men kan du någon gång sakna förankring i vanligt arbetsliv, i verkligheten?
Ja, så jag hävdar ju att jag har jobbat i ett vanligt jobb också, även om det har varit inom partiet såklart. Men sen jag har drivit företag, jag har byggt hemsidor åt andra företag, faktiskt varit vinagent, även om det var en ytterst begränsad verksamhet. Och lite sånt där, samtidigt som jag har studerat bland annat statsvetenskap och så.
Men kan du förstå frågan?
Alltså det man saknar framförallt när man ju håller på mycket med politik, det är ju det här mer konkreta. Att jag kan sakna ibland att se ett konkret resultat av det som jag faktiskt gör. För man jobbar ganska hårt som politiker, men det är sällan som man ser det här direkta resultatet. Jag är väldigt avundsjuk på mina både föräldrar och bröder som är hantverkare som tvärtom kan se ett väldigt konkret resultat av det de gör direkt. Det skulle jag gärna pyssla med i framtiden om jag får en sån möjlighet. Kanske inte just det de gör, men någonting där man faktiskt, någonting som man kan ta på.
Tills vidare en större utrikesfråga. Irak riskerar att falla samman. Jihadistgruppen ISIS genomför enligt Amnesty en etnisk rensning i landet och FN varnar för folkmord. Stödjer du ett svenskt deltagande i en militär insats för att rädda civila?
Om det finns ett FN-mandat så är vi beredda att diskutera det. Sen tycker jag att Sveriges roll i världen är i första hand humanitär och inte militär. Vi har, olika länder har lite olika roller traditionellt sett. Jag tycker att Sverige är framförallt bra på att ge humanitärt stöd. Och det tycker jag vi ska fokusera på i första hand.
Och varför ska det vara FN-flagg?
Jag tycker det är viktigt när man gör den här typen av interventioner att det finns ett FN-mandat bakom, och det är också det som vi skriver i våra olika program och uttalanden, att det är någonstans avgörande för att Sverige ska delta. Men sen kan man göra humanitära insatser naturligtvis på andra sätt, och det är viktigt att vi gör att vi riktar stöd till UNICEF, UNHCR och andra organisationer som försöker komma in i de här delarna av Irak och ge den hjälp som är akut och som behövs.
De som flyr undan terrorn, ska de kunna komma till Sverige?
Vår utgångspunkt är ju att när det handlar om flyktingar från väpnade konflikter och när vi befinner oss i en situation där miljoner människor flyr, så blir det väldigt ineffektivt att rikta hjälpen på det sättet genom invandring till Sverige. Utan då menar vi att det är mer effektivt att stödja framförallt de organisationer som finns, men också de länder i området som tar ett väldigt stort ansvar.
Men mer än 1 miljon flyktingar finns nu i Libanon som bara har 4 miljoner invånare. Är det verkligen rimligt att det svaga Libanon ska få bära hela den bördan?
Ja, vi ska ju rikta stöd till exempel Libanon och till Jordanien och inte minst till UNHCR som gör ett fantastiskt jobb. Det är klart att nu räknar man med ungefär 100 000 asylsökande till Sverige i år och de kommande 4 åren ungefär 350 000 totalt sett. Och det är ju Samtidigt har vi över 50 miljoner människor i världen som är på flykt. Och genom att rikta stöd till de som finns på plats och arbetar och gör ett fantastiskt jobb, så kan vi med de pengar vi har hjälpa betydligt fler än genom invandring till Sverige. Och det tycker jag att det ska vara utgångspunkten för flyktingpolitiken.
Hur tycker du att man ska hindra de svenskar som åker iväg för att strida för ISIS?
Ja, vi tycker ju dels att det ska kriminaliseras att delta i både i terrorutbildning och naturligtvis också i dödandet av civila och förföljelsen av minoriteter. Det ska vara förbjudet, och vi har också sagt att vi vill utreda möjligheten att frånta medborgarskap från de som har dubbla medborgarskap då.
Jimmy Åkesson, dagens gäst. Det är val nästa söndag. Hur har valrörelsen varit för dig?
Den har varit väldigt intensiv. Jag har försökt att åka runt så mycket som möjligt i landet och är uppe nu, tror jag, i 75-80 kommuner som jag har besökt de senaste 4 veckorna. Så att det har varit väldigt mycket åkande och väldigt intensivt, samtidigt som man då måste hänga i Stockholm ibland och göra den här typen av framträdanden också.
Sliten?
Jag är mycket sliten faktiskt, men samtidigt så är det ju, det går ju ganska bra för oss i opinionsmätningar och sånt, så att man blir taggad av det ändå, och man ser ju någonstans ljuset i tunneln här nu.
Att vara avskydd är inte alltid lätt, säger du i din nya valfilm. Vilka avskyr dig?
Ja, de jag refererar till i filmen är ju fackpampar och andra politiker och politiska motståndare och en hel del människor i det mediala etablissemanget. Det är inte så smickrande, men det finns ju undersökningar som visar att jag inte är så omtyckt av alla.
Plågas du av det?
Nej, jag plågas inte av det. Det finns ju väldigt många som tycker om mig också, och de tenderar ju att bli fler, och det är väl så man får se det.
Men finns det några andra som bryr sig om Sverige än du och Sverigedemokraterna?
Ja, det tror jag att de flesta tycker att de gör. Sen har vi lite olika idéer om vad det innebär att tycka om Sverige och vad man vill göra med Sverige. Jag tycker ju om Sverige väldigt mycket för att vi har en gemensamt finansierad välfärd, att vi har en fantastisk natur, att vi har ett land som i alla fall väldigt länge höll ihop i någon mening och sådär. Det är det jag uppskattar.
Hålla ihop är viktigt. Ni vill ju efter valet få en större roll som vågmästare. Samtidigt har ni ju byggt mycket av er identitet på utanförskap. Och en vågmästarroll bygger ju normalt på samarbete och kompromisser. Är du bra på samarbete?
Det är nog en av mina stora styrkor, om man nu får tala i sådana termer, att jag är ganska bra på att lyssna och kompromissa och försöka hitta gemensamma nämnare att samarbeta och enas kring och sådär.
Men sen, trots utanförskapet?
Jag vet inte om jag håller med om det där riktigt ändå. Att man på ena sidan är utanför det gängse etablissemanget.
Det säger du ju själv ofta.
Ja, att vi inte tillhör det här politiska etablissemanget som råder idag, det är ju en sak. Vi utmanar ju det och vill ju gärna utgöra ett nytt etablissemang. Det är ju lite poängen med vår existens i någon mening. Men det är ju inte, tittar man opinionsmässigt och så finns det ju ändå en ganska bred förståelse för vår politik. Så att jag är inte särskilt utanför i det avseendet.
Den klara politiska majoriteten i Sverige vill ta emot fler flyktingar. Hur ska du kunna kompromissa om det?
Ja, den klara majoriteten vill ju antingen ta emot så många som idag eller färre. Och det är väl, tycker jag, en bra början. Sen beror det lite på hur man ställer frågan också. Det finns såklart väldigt många i Sverige som tycker att vi ska fortsätta ha en väldigt stor asylinvandring. Men det finns också väldigt många som inte tycker det. Och det är ju fler, betydligt fler som tycker att vi ska ha en lägre grad av invandring än som röstar på mitt parti idag. Så att det finns ju ändå ett missnöje att kanalisera där.
Ser du några svårigheter att kompromissa i riksdagen om de här frågorna?
Ja, alltså kompromissa kan man alltid göra. Men sen har ju saker och ting ställts på sin spets just nu i väldigt hög grad sen Fredrik Reinfeldt höll sitt sommartal och förklarade att det blir svårt att upprätthålla välfärden framöver.
Och vad innebär det för dig?
Det innebär ju för mig att vi kommer inte att aktivt stödja någon regering som inte är beredd såklart att också sänka kostnaderna för asylpolitiken.
Är det viktigt för dig att förbättra integrationen för de som redan är här?
Alltså, integration är ett sånt här begrepp som används lite slarvigt. Jag tror
vad menar du med integration?
Alltså, integration betyder ju i någon mening att samhället ska utvecklas på det sättet att både svenskar och andra grupper ska på något sätt integreras i ett slags gemensam mångkultur. Och jag tror inte att det finns något stort stöd för det i Sverige. Jag tror inte att det är möjligt. Så att jag tror ju mer på att de som kommer till Sverige ska försöka bli en del av det svenska samhället. Ungefär så som
och vad ska man göra åt det?
Alltså för det första så måste vi begränsa invandringen. Därför att annars kommer det där aldrig att fungera. Sen måste man också våga ställa krav på de människor som kommer till vårt land. Att man ska ha ambitionen att bli en del av det svenska samhället om man vill bo här permanent. Jag tror inte att man kan. Många vill ju gärna att man ska sätta upp vissa kriterier då som man måste uppnå för att bli svensk. Men jag tror inte att det behövde vi inte göra förr. Utan sköter man invandringspolitiken så blir också assimilation naturligt.
Flyktingsituationen i världen blir ju allt mer alarmerande som vi har sagt, och det är inte bara krig och terror utan också klimatförändringar som skapar den här situationen. Vad vill Sverigedemokraterna göra?
Dels så ökar vi ju klimatbiståndet. Vi är ju av den uppfattningen att de klimatpengar som vi använder idag för att framförallt så handlar det om att vi ska avveckla kärnkraften, vilket jag inte förstår, för att kärnkraften är ju klimatneutral i den meningen. Jag menar att vi istället ska rikta mer resurser dels till forskning och utveckling så att den teknik vi så småningom ska ställa om till är färdig och effektivare än den vi har idag. Men också att vi riktar mer pengar till de områden som faktiskt ganska snart kommer att drabbas av klimatförändringen. Det finns ju en del länder som är väldigt utsatta. Då gäller det att vi är med och hjälper till att förbereda dem för det.
En annan miljöfråga, det pågår just nu en slags gruvboom i Sverige. Utländska mineralföretag finns också med och prospekterar, och ibland står det i konflikt med samernas intressen. Bör samerna ha vetorätt mot gruvbolagen?
Nu pratar vi om de renägande samerna som är ungefär 10% av alla samer som är det. Och vi tycker inte att deras intressen, som i någon mening omfattar om inte halva landets yta så åtminstone en tredjedel av Sveriges yta, det kan inte vara det som prioriteras alltid allra först.
FN anser att ursprungsbefolkningar bör ha vetorätt.
Mm. Ja, vi delar inte den uppfattningen fullt ut. Man måste ju givetvis hitta en balans här, men jag tycker att idag så är ju tillväxt och jobb på landsbygd och i glesbygd tyvärr hämmas av det här idag, och det måste vi titta närmare på.
Men här riskerar markägarna att få stryka på foten helt enkelt.
Det vi vill göra är att beskatta de ofta utländska gruvbolagen hårdare än idag. Så ska vi använda de pengarna dels där mer ska gå tillbaka till markägaren, men också mer ska gå till landsbygds- och glesbygdsutveckling så att vi kan bryta den här utvecklingen med avfolkning och utarmning av landsbygd och glesbygd.
Idag kommer ett avslöjande från Uppdrag granskning om att FOI planerar att sälja avancerad svensk flygvapenteknik till Kina. Sveriges export av vapen till diktaturer har ökat från 4 miljarder till 12 på 10 år. Ska Sverige sälja vapen till diktaturer?
Ja, i grunden så ska vi ju inte göra det. Det är de allra flesta partier överens om. Sen sker det ibland, och ibland så blir debatten. Nu känner jag har ju inte sett upp den granskningen, så jag vet inte i detalj vad det här handlar om. Men det jag tycker man måste ha med sig i den här diskussionen också, det är ju att svensk försvarsindustri sysselsätter direkt och indirekt kanske 100 000 människor i vårt land. Och det finns ju de som vill lägga ner den helt och förbjuda all vapenexport eller försvarsmaterieltillverkning i Sverige. Och det menar jag är direkt ansvarslöst, för då måste man också ta ansvar för de 100 000 människor som blir utan jobb. Så att, ja, jag tycker att det är rimligt att det förs en diskussion om balanspunkten här, det tycker jag. Men samtidigt så måste vi förstå att försvarsindustrin är viktig för Sverige.
Valrörelsen är nästan slut. Är det någon politisk fråga som du tycker har varit försummad?
Ja, det är det väl alltid i någon mening. Men
vilken framförallt?
Det pratas ganska lite, tycker jag, om vården i den här valrörelsen. Det tycker jag är konstigt med tanke på hur till exempel regeringen har misslyckats med att ordna fram fler vårdplatser. Vi ligger nu pinsamt lågt i en jämförelse med andra OECD-länder. Så att det är en fråga jag tänker försöka lyfta. Det har vi försökt lyfta, men nu så är det ju ett antal debatter här framöver där jag tänker lyfta det bland annat.
Som alla partiledare i P4 Extra får du chansen att på en minut förklara för en förstagångsväljare varför man ska rösta på er. Klockan sätter igång nu.
Det är väldigt viktigt att rösta, för att om man inte röstar så har man heller inte någon formell eller praktisk möjlighet att påverka egentligen politiken. Utan det är i kommunerna så påverkas skola. Där påverkas hur ens mormor eller morfar har det i äldreomsorgen. Och då är det viktigt att man röstar för att visa i vilken riktning som besluten ska gå. Och i riksdagsvalet så styrs ju det mer övergripande, och det är minst lika viktigt. Så att om man inte röstar så blir det väldigt svårt också att vara med och påverka. Och då har man ju, det är många som säger att man inte har någon rätt att klaga heller då. Det har man väl i för sig, men det blir ju lite förmätet att klaga sen på att politiker gör fel om man själv inte använder sin rösträtt. Och det finns många delar av världen där människor inte har möjlighet att rösta, och det tycker jag att man ska tänka på.
15 sekunder kort.
Vill du tillägga
något?
Nej, egentligen räcker det väl så, för jag tycker att det är det mesta jag nog sagt i det här sammanhanget.
Dagens gäst i P4 Extra, Jimmy Åkesson.
Hej, det här är Lisa Syrén. Jag firade min allra första bröllopsdag i livet i december 2013. Det var rätt kul, jag visste inte riktigt hur man gjorde, men det blev bra. Jag tycker om att fixa till det hemma i vårt gamla hus. Det finns alltid att göra. Och jag gillar trädgården. Du kan höra mig nästan varje lördag. Från klockan 6 på morgonen i Lördag med Lisa. Och sen i Ring så spelar vi från 7 till 9:30 i P4.
Jimmy Åkesson, det har ju kommit allt fler tiggare till Sverige de senaste åren. Hur vill Sverigedemokraterna hjälpa dem?
Ja, vår utgångspunkt är ju att det här beror ju dels på att EU har utvidgats och vi har idag ganska stora både ekonomiska och sociala skillnader inom den europeiska unionen. Det beror också på att vi har fri rörlighet och då är det så att en del människor söker sig av olika skäl till andra länder för att tigga. Det finns ju svenska medborgare har jag läst som finns i Spanien till exempel, lever på att tigga och så. Utgångspunkten för EU-samarbetet är att varje enskilt medlemsland har ansvar för sina egna medborgare och så måste det fungera om vi ska kunna hålla ihop det här och det tycker vi att då måste vi övriga EU-länder sätta press på Rumänien, Bulgarien till exempel att de tar ansvar för sina medborgare precis som vi måste ta ansvar för svenska medborgare som lever på tiggeri i andra EU-länder.
Ska det bli förbjudet att tigga?
Ja, vi tycker det. Vi har inte lagt några skarpa förslag om exakt hur det ska gå till. Men vi tycker att det, precis som man nu har möjliggjort i Norge för kommuner att där det här är ett problem att förbjuda det. Många andra europeiska länder har också förbjudit tiggeri. Och det är ju...
Hur definierar man tiggeri? Vad ska man till exempel ge för definitioner till polisen, vilka ska de ta in?
Men det är precis det. Det är därför som den här frågan givetvis måste utredas mer noggrant så att man kommer åt det som är ett problem men samtidigt kanske inte försvårar för en del seriösa insamlingsorganisationer och sånt som har behov av att tigga för att kunna hjälpa behövande.
Vad ska hända med de tiggare som är i Sverige idag?
Ja, det är ju, om vi pratar så kallade EU-migranter så hör ju de hemma i ett annat EU-land och då måste de enskilda länderna ta ansvar för sina medborgare och det är det som måste vara utgångspunkten.
Ska det bli straffbart att tigga?
Ja, det viktiga är ju att polisen ändå känner att man har befogenheter att på något sätt säga åt en person som tigger eller inte. Men exakt hur ett sånt här förbud ska utformas det får jag återkomma till när det har utretts. Så man kan ju titta på hur man har gjort i andra länder men det måste ju också vara i harmoni med svensk rättstradition. Och så.
Skulle det kunna innebära att det behövs nya resurser för rättsapparaten?
Nej, det tror jag inte egentligen utan det framförallt så kommer man åt det här genom att vi begränsar den fria rörligheten i EU och det vill ju vi göra. Vi tycker att det har gått för långt. Vi vill ha viseringstvång från vissa länder där det finns medborgare som missbrukar den fria rörligheten och så. Och det är så man framförallt kommer åt det här fenomenet tror jag.
Vem om någon skulle du kunna tänka dig att värva från ett annat parti? Till ditt parti? Alltså från Alliansen eller från de rödgröna? Oj. Finns det någon sån?
Nej, det gör det inte egentligen.
Ingen?
Alltså det är väl klart att om Fredrik Reinfeldt som ju är sittande statsminister plötsligt vill gå med i mitt parti så får vi ju en väldig makt och då hade det ju varit kul. Men om man ska vara lite seriös så är det inte så vi bygger vårt parti utan tvärtom. Vi vill gärna ha människor som är övertygade om att våra utgångspunkter är de rätta och det... Ofta är det ju så, det händer att personer i andra partier blir missnöjda med sin placering på någon lista, till exempel inför ett val, och då väljer man att byta till ett annat parti. Men de brukar inte bli så långvariga, för nästa gång de blir missnöjda så hoppar de över till ännu ett parti. Och man kan inte bygga ett parti på det sättet.
Hur är din relation till statsministern idag?
Vi har inget annat än en artighetsrelation när vi träffas och vi hälsar på varandra. Det är ungefär på den nivån.
Nu ska du få avsluta som övriga partiledare också med att på en minut ge din vision om hur Sverige ser ut om 10 år. Varsågod.
Jag tror ju väldigt starkt på ett sammanhållet samhälle och den utveckling vi har sett nu där segregation och utanförskap istället växer, det tror jag är fel väg att gå. Så att om 10 år så har vi förhoppningsvis brutit den utvecklingen och istället börjat jobba för att Sverige ska vara ett land som just håller samman. Där det finns människor från andra delar av världen som bor i Sverige och som är en del av det svenska samhället och som tillför det svenska samhället väldigt mycket men där vi också samtidigt för en mer ansvarsfull till exempel invandringspolitik så att inte fler människor kommer till Sverige än vad vi klarar av att hantera. Det möjliggör ju också för människor som kommer att bli en del av det svenska samhället. Samtidigt så kan vi vidareutveckla välfärden. Det är väldigt viktigt. Idag ser vi hur människor far illa inom äldreomsorg. Vi ser hur antalet vårdplatser sjunker och den utvecklingen måste också brytas. Men då måste vi också våga satsa på välfärden. Och jag hoppas att vi har lyckats bryta också den utvecklingen om 10 år mot en urholkad välfärd och istället en högre kvalitet i välfärden.
Tack, Jimmy Åkesson. Imorgon Miljöpartiets Gustav Fridolin.
Tack.
Här är P4 Extra med Lasse Bengtsson.
Välkommen tillbaka till P4 Extra där du bland annat hör mer om de svenska riskkapitalisterna och om jourhavande präst som nu kommer att finnas på nätet. I snart 60 år har vi i Sverige kunnat nå jourhavande präst på telefon. Nu utökas tjänsten så att prästen också ska kunna nås via nya kanaler, chatt och mejl. Monica Eckerdal är nationell samordnare för jourhavande präst. Välkommen.
Tack.
Varför behövs en chattpräst?
Så vi ser ju att antalet samtal till jourhavande präst på telefon ökar och har ökat nästan explosionsartat sedan 2008. Samtidigt ser vi att unga människor ringer inte till jourhavande präst. Och då funderar vi på, beror det på att man inte vill prata med en präst? Eller beror det på att man inte hittar oss? Eller beror det på att man faktiskt inte kommunicerar via telefon utan att man kommunicerar via nätet istället? Och då tänker vi att vi ska i alla fall göra ett försök och finnas på nya arenor och finnas på nätet så att man har möjlighet att nå jourhavande präst.
Och vilken är din bedömning? Varför ökar antalet samtal på det här sättet?
Jag tror att det är många faktorer som samverkar. Men det finns en större utsatthet idag. Människors sociala nätverk ser annorlunda ut och när det händer saker i livet så är det inte säkert att det finns något nätverk omkring dig som fångar upp.
Krävs det en speciell utbildning av de präster som ska arbeta med det här?
Ja, det är ett annat sätt att erbjuda samtal och själavård. Att jobba över chatt eller genom att skriva ett svara på ett brev som har kommit till oss. Så att ja, de präster som går in i det här uppdraget, de har fått speciell utbildning.
Är det ett annat ansvar att samtala på det här nya sättet?
Inte ett annat ansvar, men det är ett stort ansvar och man måste verkligen väga varje ord.
Vilka är det ni vill nå?
Vi vill nå de människor som har behov att få samtalsstöd via de här nya medierna. Och det kan vara unga människor, men det kan också vara andra grupper som av olika anledningar inte kan kommunicera via telefon eller som i alla fall hellre kommunicerar via nätet. Och en tydlig grupp som vi genom de här nya kanalerna har möjlighet att möta direkt är ju människor som är döva som i dagsläget har behövt ha en tolk när de har kommunicerat med jourhavande präst via telefon.
Ni använder också så kallad, med ett modernt ord, sökordsoptimering för den här tjänsten. Hur fungerar det?
Så tanken är ju att man är förtvivlad, man mår dåligt och man funderar på finns det någonstans jag kan vända mig och så kollar man på nätet ensam, rädd, ångest, orolig, ledsen, samtal, kris, präst, jourhavande präst så ska man kunna hitta fram till oss.
Den här tjänsten är öppen 4 kvällar i veckan, måndag till torsdag, 8-12 på kvällen. Räcker det?
Antagligen inte. Jag tänker att det finns ett oändligt behov. Vi tänker att vi måste börja någonstans och då har vi valt 4 kvällar i veckan. Det finns olika anledningar till det. Dels var det någonting vi fick fram när vi gjorde en förstudie och kollade med våra nordiska grannländer som har motsvarande tjänster. Vi tittar också på den statistik vi har för jourhavande präst på telefon och ser ett jättetydligt mönster. Att konstigt nog kan jag väl säga, men måndag till torsdag är då vi har absolut flest samtal. Så det är anledningen till att vi har valt att börja just de kvällarna.
Det har varit igång ett par dagar nu. Har folk hittat till er?
Ja, trots att vi faktiskt inte har gjort särskilt mycket reklam från precis nu i slutet, så har både chatten fungerat och det har inkommit ett antal brev, digitala brev till jourhavande präst.
Man kan alltså hitta er om man klickar sig fram via Svenska kyrkans hemsida.
Ja, kan man.
Tack så mycket Monica Eckerdal, nationell samordnare i Svenska kyrkan för tjänsten jourhavande präst. En vecka i december sänder P3 i Sveriges Radio och SVT Play programmet Musikhjälpen dygnet runt för att lyfta fram en humanitär katastrof och samla in pengar. Tidigare år har temat bland annat varit tjejers rätt att överleva sin graviditet, att barnen i slummen har rätt till rent vatten och att alla flickor har rätt att gå i skolan. Idag avslöjades årets tema. Hallå, Julia Blomberg, projektledare för Musikhjälpen.
Hej!
Vilket är årets tema?
Ja, årets tema i Musikhjälpen handlar om HIV. Och vi vill ha allas hjälp att stoppa spridningen av HIV.
Och varför har ni valt just detta tema?
Det är ju ett av FNs så kallade millenniemål om att just stoppa spridningen av HIV och AIDS. Och det är ett av de målen som har gått ganska mycket framåt de senaste åren. Men självklart finns det väldigt mycket att göra fortfarande. Varje dag så smittas 6 000 personer med HIV. Bara tänk på hur många skolklasser det är, alltså varje dag. En jättestor del av dem som får HIV är under 15 och många är tjejer. Och förra året så dog 4 000 personer i AIDS varje dag. Och det är alltså, HIV kan ju utvecklas till AIDS om man inte får medicin, vilket är inte alla har tillgång till helt enkelt. Så därför tyckte vi det var extra viktigt att lyfta upp den här frågan just nu i Musikhjälpen.
En och annan kan möjligen då fundera över varför ni har valt just att samla in pengar till HIV. Det finns ju väldigt många olika ämnen givetvis, men till exempel då flyktingar från Syrien, Gaza, Irak, som ju också är ett aktuellt ämne.
Absolut. Just Musikhjälpen har ett särskilt uppdrag om att lyfta en lite mer undanskymd humanitär katastrof. Och då utgår vi som sagt från de här millenniemålen som FN satt upp, och det har vi gjort flera år tidigare. Sen när det handlar om stora katastrofer som sker runt om i världen, till exempel i Västafrika och situationen i Gaza, så pågår det är många andra insamlingar. Så det är också värt att säga att Radiohjälpen har ju flera andra insamlingar också. Men just Musikhjälpen utgår från millenniemålen. Och sen också att vi har en ung målgrupp och en ung publik. Och då tycker vi att det här temat är väldigt passande med tanke på att det handlar om rätten till sin sexualitet och kropp och sådär.
Och det är alltså otroligt många som engagerar sig. Förra året samlade in över 28 miljoner kronor. Tack så mycket Julia Blomberg, projektledare för Musikhjälpen. I år sänds den i Uppsala mellan 8 och 14 december. Elvis, Suspicious Minds. En svensk riskkapitalist kan tjäna flera hundra miljoner på bara några år. Men deras intåg i vård- och skolverksamheten har kritiserats hårt. Journalisterna Carolina Neurath och Jan Almgren har granskat den snåriga branschen i boken De svenska riskkapitalisterna. Välkomna till P4 Extra.
Tack.
Tack, tack.
Om vi börjar från början, vad innebär det egentligen att vara riskkapitalist?
Ja, riskkapitalist är någon som köper bolag i syfte att sälja några år senare, ofta 3-7 år senare, med stor vinst. Och man kan säga att de investerar faktiskt en ganska liten del själva, förhållandevis liten. Och den största delen investeras egentligen av bland annat pensionsbolag, alltså dina och mina pensionspengar. Så därför är kanske ordet riskkapitalist lite missvisande, för det är faktiskt med andras pengar framförallt som de tar risk.
Vilka är då Sveriges allra största riskkapitalister?
Ja, de mest kända, de här, man brukar ibland tala om de fyra riskkapitalkungarna, det är Conny Jonsson, jobbar på ett företag som heter EQT, Harald Mix, Björn Traven och Robert Andrén. De fyra har var och en bildat eller grundat fyra ledande svenska riskkapitalbolag.
Och det här är ju ganska okända personer för gemene man.
Precis. Exakt, och det är lite grann den kombinationen av deras relativa anonymitet och att de tjänar så fruktansvärt mycket pengar som har varit en trigger som många tycker är provocerande. Många av oss känner ju till några av de svenska näringslivsprofilerna som en Leif Johansson på Volvo eller Carl-Henrik Svanberg. De har väl någon slags relation till, man ser dem på tv ibland. Och vi hör också om deras löner, men de här okända personerna hör vi nästan aldrig om, och ändå så tjänar de mycket, mycket mer än vad Leif Johansson tjänar.
Han är lite småhandlare i förhållande till de här. Hur mycket blir det? Ni berättar ju hur mycket de tjänar. Det är intressant för många att höra.
Ja, vi har gått igenom vad delägarna i de här fyra största bolagen tjänar. Och på 3 år är det alltså 2,8 miljarder som de tjänar. Och det är ungefär 30 personer som tjänar så mycket. Så det är stora summor det handlar om. Mm.
Och dessutom, förutom dessa enorma intäkter, så har de alltså mer inflytande, hävdar ni, än många politiker. Hur då?
Nej, men branschen, riskkapitalbranschen har helt enkelt växt väldigt dramatiskt de senaste åren, och framförallt i Sverige. Sverige har blivit någon slags riskkapitalisternas mecka. Idag så äger svenska riskkapitalbolag 14% av de svenska stora och medelstora bolagen. Men sen är det inte bara det faktum vad de äger, utan det är också det nätverket de har byggt upp. För att i och med att de kan betala sådana enorma ersättningar, så kan de liksom locka till sig de mest inflytelserika personerna, både i näringslivet och i politiken. Och det är till exempel antagligen ingen tillfällighet att idag jobbar både Göran Persson och Per Nuder, tidigare politiker, inom riskkapitalindustrin.
Men kritiken har ju då som sagt vuxit i takt med att de har gett sig in i vård- och skolverksamhet, framförallt, som är stort i valrörelsen också. Varför kan det här vara problematiskt med riskkapitalbolag där?
Nej, men det är just det. Deras mål är ju verkligen att maximera vinsten. Och då kan ju det ibland, som vi har sett i vissa fall, gå ut över att det blir så stora besparingar. Så det går ut över de anställda som blir färre. Och i många fall så använder de mer timanställda än fasta anställda. Och det visar forskning att det mår de äldre sämre av. Att det, för de behöver helst ha en och samma person som kommer och hjälper dem. Men även så, det är också känsligt att tjäna mycket pengar på. Till exempel har vi också skrivit om ensamkommande flyktingbarn och att tjäna pengar på utsatta människor. Och de säger väldigt tydligt också att de vill ha liksom en minimi, som har så få anställda som det bara går, som Socialstyrelsen godkänner. Och det tycker jag är kanske en fel inställning.
Kan då ett riskkapitalbolag, undrar man, vara en bra ägare också?
Absolut. Vi har skrivit en bok som i mångt och mycket är en kritisk granskning av den här branschen, men vi är också noga med att ta upp tillfällen när riskkapitalbolag kan göra nytta. Det finns tillfällen när de går in och köper industribolag som har levt en liten undanskymd eller bortglömd tillvaro i, kanske som en del av en mycket större koncern. Då kan de här riskkapitalbolagen gå in och köpa den här enheten, den här divisionen, och sen sätta fullt sprätt och vitalisera, effektivisera, rationalisera, och så går de ut i världen och så köper de 3-4 andra sådana här liknande bolag, så slår de ihop det till en större kloss, och så kör de det här racet i 5-6 år och säljer sen till en bra vinst. Så det, visst finns det sådana exempel.
Och man kan också säga att det finns ju andra sorters riskkapitalister som faktiskt går in i ett tidigt skede, och det är inte de vi skriver om, men de är faktiskt som lite mer good guys, som man kan säga, som går in och hjälper och stöttar entreprenörer i ett tidigt skede, till exempel Spotify och många andra svenska bolag som har blivit succéer just tack vare riskkapitalister.
De här personerna har ju alltså hittills varit mycket anonyma i allmänhet, men ni har ju alltså träffat många av dem. Vad blev ni allra mest överraskade av när ni mötte dem?
Några av dem har vi träffat sen tidigare, men sen var vi både i London och träffade några av de här absoluta topparna, alltså de grundarna. Och man kan väl vissa har fortfarande svårt att inse att det här faktiskt är väldigt mycket pengar det handlar om. De har blivit lite världsfrånvända, kan man säga. Medan andra är mer, de säger själva att det här är groteskt mycket pengar. Så det finns en liten splittring där, skulle jag säga. De skiljer sig lite åt, de här fyra olika grundarna.
Men sen har vi också varit noga med, både för oss själva och vi vill även ge läsarna det, att vi vill inte bara träffa de här kostymklädda mångmiljonärerna. Vi vill också träffa städaren som jobbar på det här riskkapitalägda hotellet. Vi vill träffa den här arbetaren som jobbar på det tidigare godisföretaget i Gävle och höra lite grann deras syn.
De har en liten annan uppfattning.
De har en liten annan uppfattning, och det har varit ganska gripande ibland att höra deras berättelse. Hur de upplever det, som att de har blivit detaljstyrda ner på minsta nivå. Jag träffade just en städare på Scandic, och han berättade hur han liksom nu för tiden ska städa en säng på 45 sekunder eller vad det var. Han skulle städa ett rum på 4,5 minuter. Det är så enormt detaljstyrt, menar han, väldigt kritiskt till de här riskkapitalägda bolagen.
Och det säger de också. Jag pratade också med några fabrik som jobbar på fabriker, att de måste jobba mycket snabbare och mycket hårdare, och att sjukdrivningarna också ökar på grund av det. Att det blir liksom vinstjakten har gått för långt.
Tack så mycket för det om er spännande bok De svenska riskkapitalisterna, en berättelse om makt, pengar och hemligheter. Carolina Neurath och Jan Almgren.
Tack.
Journalister på Svenska Dagbladet.
P4 Extra med Lasse Bengtsson.
P4 Extra ska nu ringa upp en verklig mångsysslare. Hon är ståuppkomiker, programledare, teknikexpert och bloggare. 2011 utsågs hon till årets kvinnliga komiker vid Svenska stand-up-galan. Och nu kan hon lägga till ytterligare en merit på CV:t. Grundare av Sveriges första PMS-förening. Hallå, Karin Adelsköld.
Hej, hej. Ja, vilken titel, va?
Ja.
Ordförande i PMS-förbundet.
Hur kommer sig detta ditt PMS-engagemang?
Jag har själv lidit av ganska svår PMS, så kallad PMDS, i nästan 10 år. Men bara vetat om att det var PMS i 3 år och bara haft behandling i 2. Så min bakgrund är att jag själv har lidit av det en massa år utan att veta om det. För att jag inte har vetat om att det var så att ha PMS helt enkelt.
Och det du har lidit av alltså var i värsta formen då?
Ja, det är värsta formen av PMS, och det är, man tror att det är mellan 3-5% av alla kvinnor som har män som lider av PMDS. Och då blir man, alltså alla blir olika av PMS, men man kan säga att det påverkar ofta humöret, man blir nedstämd, irriterad, uppsvälld, arg, trött, deprimerad. Men för oss då, som är den värsta sorten, så blir vi egentligen nästan som en helt annan person en gång i månaden. Och då kan det vara upp till 2 veckor per månad ibland.
Hur påverkar det dig som komiker?
Ja, det egentligen så enda stället det funkar när jag har riktig PMS, det är att stå på scenen och liksom skrika och prata och få ur det här. I andra situationer funkar jag inte alls. I relationer, i jobb, på möten, katastrof.
Men det är därför du är komiker alltså?
Ja, ibland kan jag tänka nästan det. Det finns ju väldigt mycket att skämta om när det gäller PMS. Men just i det här fallet så vill jag med förbundet vill jag faktiskt få upp allvaret kring PMS. Att folk ska ta det på allvar. Jag har ju medicinering sedan 2 år. Så att nu, min PMS nu, jag blir inte galen. Utan jag är bara trött, arg och tjock. Och det är helt okej, för det kan jag leva med. Men det finns väldigt många där ute, både kvinnor och män, som blir enormt påverkade av PMS utan att veta om det. Jag tror många känner som jag gjorde när jag sökte hjälp gång efter gång och bara, hej, jag håller på att bli galen, jag håller på att bli psykiskt sjuk, jag fattade ingenting. Jag mådde jättedåligt 2 veckor i månaden. Och så jättebra när mensen kom. Så ja. Det är därför vi vill gå ut och med det här förbundet informera både vården, alltså, för där vet de också för lite. Och kvinnor och män som lever med PMS. För män lever ju med PMS, fast de lever med kvinnor med PMS. Ja, och blir egentligen lika påverkade, fast på annat sätt.
Vad ska man göra då nu? Alla som hör och känner igen sig, vad ska de göra?
Allra första man ska göra, man överhuvudtaget misstänker att det kan vara någonting som har med cykeln att göra. Och nästan alla kvinnor blir påverkade av hormonerna under cykeln. Det är att föra dagbok, skriva hur man mår varje dag i 2 månader. Är jag glad, är jag ledsen, är jag arg, är jag trött, är jag hungrig? Och så kan man jämföra, efter 2 månader ser man, efter 3 månader ännu mer, så kan man se då om det är så att man mår likadant samma tid på datumet. Och runt ägglossning, mår man sämre där då kan man misstänka PMS eller innan mens också. Och så kan man söka hjälp, prata med en gynekolog och bara läsa på om det. För då blir det, alltså många av symptomen blir bättre bara av att veta av att nej, du är inte galen, utan det är dina hormoner som gör att du känner dig som en drake.
Tack så mycket, Karin Adelsköld, grundare av Svenska PMS-förbundet och komiker.
Ja, tack snälla.
Nu i början av september är det högsäsong för inläggningar. Det ska vi tala om nu med hjälp av matjournalisten Jens Linder. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Högsäsong, alltså en härlig skördesäsong nu. Vad betyder det för dig?
Ja, det betyder att jag blir sugen på att göra inläggningar så fort jag går in i en affär. För till skillnad mot vad många tror så är det ju faktiskt fortfarande högsäsong för grönsaker. De är ju väldigt fina. Vi har ju lite sen säsong här uppe i Norden. Och nu är ju alla möjliga grönsaker som är mogna och fina samtidigt. Så att...
Men om du skulle övertyga någon som inte riktigt vet inläggningar, varför? Ja, men det är lite något ålderdomligt över inläggningen.
Ja, men absolut. Eller, men man skulle kunna säga att det är lite retro, så låter det lite hippare.
Gammaldags.
Ja, precis. Jo, men alltså det som är bra är ju att dels att inläggningar bevarar grönsakerna, men det behöver ju inte vi så mycket då när vi har frysar och import och så. Utan det är ju också att smakerna fördjupas i de här grönsakerna, som till exempel en saltgurka. Det är en helt annan grej än en färskgurka, och det blir ju en intensitet. Och det som är så bra är att sen när vintern kommer, då passar ju de här inläggningarna jättebra till mycket av vår mat, som är grytor och stekar och så där. Så att...
Du har haft godheten att ta med dig, så att jag har nu bredvid mig här ett par varianter av inlagt, och det är från andra kontinenter. Mm. Jag har bredvid mig en mellangrön gurka, läckert saftig, till exempel, vad är det för någonting?
Ja, men det är en dill pickle, en amerikansk saltgurka med rötter i Polen och i judisk matlagning också, men det är en sån här riktig klassiker som jag smakade i New York en gång på någon sån här delikatessen, och sen dess har jag varit hooked på den. Och det är bara en inlärd saltgurka med mycket dillsmak, kan man säga.
Krånglig?
Nej, jätteenkel att göra. Och jag är ganska klantig. Som jag klarar det, så brukar de flesta. Det är min liksom affärsidé.
Bra. Vad ska man använda den till då, tycker du?
Alltså, det allra godaste är att bara göra en leverpastejsmörgås faktiskt. Och ha det på, tycker jag.
Men jag känner lite, som också har varit en del i Amerika, hamburgare, tänker jag.
Ja, absolut. Jag käkade den där på hamburgare igår. Det var jättegott. Och ja, men det är en riktigt djup smak, och den är inte lika söt som svensk ättiksgurka heller, så att det blir en bra variation.
Jag ska väl säga att de här recepten då som vanligt finns då på webben, så det behöver inte i detalj säga. Den andra är ändå en vit slags som ser ut lite skivad på något sätt, hyvlad nästan, med lite röda chilisaker. Vad är det för någonting? Ja, det har jag inte sett riktigt.
Nej, det är vitkål då, som du säger, är liksom skivad och inlagd med salt och chili i princip. Och det är en japansk snabbinläggning. Nej, vad säger jag? Koreansk. I Korea har de det här kimchi som de syrar kål i upp flera månader. Men den här gör man bara på en dag, kan äta på en gång. Och det som inte blir över, det låter man bara stå i kylen, och då börjar det syras. Så man kan käka det här liksom i olika versioner. Men det är lite, alltså det, jag tycker det smakar lite som pizzasallad, fast lite knaprigare och lite friskare. Och jag har nördat in lite på Korea, så att, för jag håller på med en kokbok som ska komma i vår då, om koreansk mat. Så att det blir mycket koreanskt hemma nu. Och då är det så roligt att när man väl har gjort en grej, så kan den vara i flera månader. Sen står man har en massa krukor i kylen, så det blir ganska slapp matlagning på sätt och vis.
Det jag tycker är tilltalande med båda de här, det är att det oinsmickrande, det är liksom inte sött, och jag har ju då lärt mig att man ska inte äta så mycket sött.
Nej, jag har också.
Man ska äta sånt här, det känns som att det förbränner saker i kroppen när man äter det.
Ja, men det, jag förstår känslan, och det är lite tuffa tag, det håller jag med om, men det är ju, det passar ju såna tuffingar som du och jag då, så.
Absolut, absolut. Finnarna, de är bättre än vi svenskar på såna här typ av inläggningar, inte sant?
Jo, men det kan man säga alltid, att österut har de varit ännu bättre på det. Absolut, jag var nyligen i Estland då, och det är ju liksom i närheten där, och där är de ju jättebra på inläggningar av alla slag.
Ja, att liksom ta tillvara saker.
Ja, de har moderniserat senare också, så det är absolut, det är en...
Då tänker jag på svamp, Jens, som ju, det sägs att det är goda tider i svampskogen nu.
Ja,
där kan man göra en del också.
Ja, men absolut. Och där är ju roligt när du pratar om Finland, att i Finland så gör man en av de enklaste metoderna är att de bara saltar in svampen. Man bara skivar den, saltar den, och så lägger man på kruka. Och sen finns det olika varianter. Men så kan man ta fram och använda det och göra sallader med surgrädde. Men sen finns det ju, man kan lägga svamp i olja, man kan lägga det i sån här 1-2-3 lag, alltså ättika, socker och vatten. Och sen kan man förstås torka, det är ju ingen inläggning, men det är i alla fall en konservering. Så att det är toppen. Ja, det är lätt så att ibland finns det ingen svamp, och man är ledsen för det. Och sen när man har fått mycket svamp, då vet man inte riktigt vad man ska göra. Men det där med att salta in är inte dumt alltså. Det finns flera recept av mig på nätet som man kan slå på med insaltad svamp.
Precis, titta på nätet. Och följ de här inte särskilt insmickrande men väldigt goda sakerna. Mm. Tack Jens Linder.
Tack ska du ha. We're a thousand miles from comfort. We have
traveled land and sea. Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be. Nu tidsnostalgi. På Vattenfestivalen i Stockholm 1994 skickade 20 000 unga människor ett brev till sitt framtida jag. Breven har alltså i 20 år legat på Postmuseum i Stockholm, men nu i höst skickas breven tillbaka och några hundra av dem blir till en utställning i vinter. En av dem som skrev ett brev till sig själv är Mattias Österman. Hallå Mattias.
Hallå, hallå.
Du hade glömt att du hade skrivit ett brev sommar 94. Vad tänkte du när du fick tillbaka det?
Oj, vad häftigt. Det där gamla brevet, ja. Just det. Det var ett kärt återseende faktiskt.
Man blir lite nyfiken. Vad står det i brevet du skrev till dig själv?
Ja, kortfattat så är det en beskrivning om över vem jag var då. Vad jag tänkte, vad jag kände och vad jag hoppade skulle hända i framtiden.
Vem var du? Vem var du?
Vem var jag? Ja, jag var ung, hungrig, nyfiken, häftig, halvknäpp.
Och hur var situationen omkring dig?
Ja, jag reflekterade lite grann över världsläget där. Det var, jag försökte beskriva lite grann vad som hade hänt. Krig i Jugoslavien, oroligheter i Mellanöstern, demokratisk president, kungen hette Karl den 16 Gustav på den tiden. Ja, det var saker som jag tyckte skulle beskriva tiden vi levde i då.
Vad hade du för förhoppningar om livet?
Förhoppningarna var ju att jag skulle vara samma person som jag var då. Lycklig, harmonisk, tillfreds med livet och allt som skedde omkring mig.
Vad tror du att den 18-årige Mattias skulle tycka om det liv som du lever idag?
Han skulle säga, yes, det gick, du lyckades.
Alltså.
Ja, det tror jag, absolut. Jag har nog varit ganska trogen mot det som det han hoppades faktiskt. Det finns en framtiden.
Med oss, ja förlåt.
Jag tycker jag upprätthöll löftet där, att fortsätta vara lycklig.
Ett löfte att vara lycklig. Det var bra att du höll det, får jag säga.
Ja, det tycker jag också.
Med oss också Vivi Nybom, utställningsproducent på Postmuseum. Välkommen du också till P4 Extra.
Tack.
Ja, du har läst en stor del av de här 700 breven som ska vara med i utställningen. Hur har det varit?
Oj, det har varit otroligt omtumlande. Det här är ett sånt fascinerande projekt. Så att det var lite berg- och dalbana faktiskt i känslorna när vi satt och läste alla de här breven.
Tänkte du på för din egen del också?
Ja, det gör man ju. Ett handskrivet brev är så otroligt starkt. Man kommer väldigt nära de här personerna och det väcker mycket känslor som själv också påminner om en egen tonårstid.
Mm. Kan du se någon slags röd tråd i alla de här breven?
Det är ju sommar och sol och vattenfestival och frihet. Och sen så, men sen märker man också
94 att, är det också.
Det är ju 94, alltså det är ju fotbolls-VM.
Exakt.
Men det är inte bara sol och glädje, utan det är väldigt mycket. Det finns ganska mycket dystra tankar och jobbiga tankar om att vara tonåring. Så är det ju också att det som man slår det är att det är en tid utan internet.
Bara en sån sak.
Nästan alla blev handskrivna, så att det så skulle det inte varit idag.
Säger de någonting annat förutom det om Sverige för 20 år sedan? Var vi mycket annorlunda?
Det som man känner också, det är ganska tydligt i breven, det är att det är en ekonomisk nedgång 1994, att det är en tid när Sverige har problem med ekonomin. Och det märker man faktiskt i många brev, att man undrar över, ska jag få jobb? Och man berättar att familjen har inte så mycket pengar och så att det märker man rätt tydligt.
Mattias, om du skulle skicka ytterligare ett brev till framtiden om 20 år, vad skulle du skriva då?
Ja, skulle vi skriva bra jobbat hittills. Fortsätt i samma stil, helt enkelt, tror jag skulle säga. Också intressant att se hur skulle jag skriva. Hur skulle jag reagera på ett mejl, till exempel, om 20 år? Kanske inte används längre, vem vet.
Vem vet? Tack Mattias Österman och Vivi Nyboom, utställningsproducent på Postmuseum. En spännande utställning. Brev till mig själv öppnar 5 november på Postmuseum i Stockholm och pågår i ett år. Med Titios, drottningen är tillbaka, är P4 Extra slut för idag. Strax blir det kulturnytt. Mina Benajsa, ni berättar om hot inom dataspelsbranschen.
Framförallt är det kvinnor som får ta emot både dödshot och hot om våldtäkt i den här dataspelssvängen. Nu sätter många ner foten och vi berättar mer om det strax.
Producenter idag, Peter Ullén och Helena Sannemalm. Tekniker, Mariette Parling. Vi hörs igen, om ni vill, imorgon.